Det här är P1, Sveriges Radio. Rättegången mot svenska journalisten Joakim Medin i veckan.
Det låter ju som Joakim och det känns fint.
Hör om Turkiets inskränkningar mot pressfriheten och allt hårdare tag mot journalister.
Turkey is like a open museum of press freedom violations.
Och om Joakim Medins dom för sin journalistik.
Det var piss, tycker jag.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Idag lördag den 3 maj så är det pressfrihetens dag. En dag för att påminna om FNs deklaration för mänskliga rättigheter och varje lands skyldighet att upprätthålla press- och yttrandefrihet. Och idag kommer hela programmet att handla om den svenska journalisten Joakim Medin som sedan den 27 mars sitter häktad i högsäkerhetsfängelset Marmara i Turkiet. Han står åtalad för att ha förolämpat president Erdogan för att vara medlem i den väpnade terrorklassade organisationen PKK och för att ha spridit terroristpropaganda. Bevisen mot honom är hans journalistik. I onsdags hölls den första rättegången mot honom för åtalspunkten om förolämpning av president Erdogan. Han blev då fälld och dömd till 11 månaders villkorlig dom. Det innebär att han inte behöver sitta i fängelse för den delen av åtalet. På plats under rättegången i Turkiet var flera svenska medier. Men den redaktion som Joakim Medin själv jobbar för, Dagens ETC, har blivit avrådda från att åka dit. Så hur bevakar man en rättegång i Turkiet där ens egen medarbetare står åtalad från Stockholm? Reporter Erik Petersson var på plats på Dagens ETC under rättegången mot Medin.
Hallå, hallå, tjena, Erik.
Varsågod. Du, tack så mycket. Du får möta min kollega Egelar.
Ja, kolla.
Jag ska prata med SVT.
Ja, men jag fattar.
Ja, han är precis runt hörnet.
Han är runt hörnet.
På ETC:s redaktion på Södermalm i Stockholm är stämningen spänd och en smula nervös. Chefredaktör Andreas Gustafsson ska göra intervjuer med SVT och på plats på nyhetsredaktionen har de även sin egen videoreporter som följer varje del av processen.
Hur kommer ni följa, vad får ni för rapporter inifrån så att säga? Ja,
Egil Söderin är grävredaktör på ETC.
Advokaternas Twitter-feed, det kommer vara journalister på plats som vi har blivit lovade att få lite information från. Så här, vi har inte, kan inte ha några av våra medarbetare på plats. Ingen som liksom planerar att publicera för Dagens ETC kan göra det, för att då riskerar de också att bli fängslade i Turkiet. Så det har ju komplicerat saker ganska mycket, kan man säga.
Just det.
Redaktionen har även kontakt med Ulrika Westerlund, riksdagsledamot för Miljöpartiet, och Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet, som båda är på plats i rättegångssalen i Turkiet.
Ulrika Westerlund mässade inne i rummet.
Hon är i rummet, ja. Och
mässade. Bra. Ja. Ska vi ha någon live-kommentering från Sjöstedt och Westerlund också? Alltså, de är ju så
bra.
Alltså, det var hon som mässade på eget bevåg nu, så att...
Gustav Jelin är politikreporter på ETC.
Jag fick ett sms från Ulrika Westerlund som är riksdagsledamot för Miljöpartiet som är på plats i rättssalen under där de har kommit in nu till domstolen, helt enkelt. Ja.
Så nu verkar det börja snart?
Det verkar så. Hon skrev att det var spänt och fullsatt.
Jag blev också lurad av den där.
Det är bra att inte
man borde ha en fri. Men det var faktiskt.
I en egen liten grupp, en bit bort från nyhetsdesken, sitter kulturredaktör Martin Ågård och följer inledningen av rättegången.
Det är lite så andaktsfullt här. Det har precis börjat, verkar det som, alla har gått in. Hur följer ni det här?
Ja, det är rätt sammanbitet. Alltså, vi sitter bara och försöker kolla in lite turkiska medier. Vad de rapporterar. Men det är ingenting, så vitt vi kan se. public service har rapporterat om morden i Uppsala. Men inte...
Alltså turkiska?
Ja, precis. TRT, som det heter. De hade en grej om morden i Uppsala, men ingenting om Medin. Okay. Säger vi lite om vilken Sverigebild man söker där kanske.
Som liksom kollega måste man ju tänka en del på hur han har den nu. Vad tror du liksom går genom hans huvud?
Alltså jag tror... Alltså vårt yrke har ju en skyddsmekanism. Liksom, den som alla journalister pratar om när de rapporterar om vidrigheter, hemskheter. Att man bara går in i sin yrkesroll 100%. Och om jag känner Jocke Nebin rätt så är det precis vad han har gjort nu. Han sitter och skriver på ett reportage, en bok om att sitta i turkiskt fängelse och liksom skydda sig med den grejen. Och jag tror det funkar. Sen är det såklart vidrigt på många sätt, men det tror jag man får hantera i efterhand.
Hur just det här att ni har ju blivit avrådda från att, så att säga, skicka någon själva bevakare. Hur är det att sitta lite så i mörkret här just nu under rättegången och inte riktigt veta vad som pågår?
Ja, det är väldigt, väldigt störande. Väldigt frustrerande såklart. Och att vi inte kan åka dit, det är också en helt enkelt, alltså allt det förtryck som många utländska journalister har levt under väldigt, väldigt länge. Nu är det in på huden på oss svenska journalister. Vi på den här redaktionen kan inte åka till Turkiet och göra journalistik. Förutsättningarna för alla svenska journalister är annorlunda. Nu verkar det ha gått bra för alla som åkt dit just idag. Och vi håller väl tummarna för att det ska fortsätta så. Men det här är en liten existentiell kris för svensk journalistik, utrikesjournalistik, tycker jag.
En annan av dem som sitter på desken och live-rapporterar är grävreporter Kristoffer Röstlund. Kristoffer, eller hur?
Det är jag.
Erik. Hej. Skulle du kunna ge en liten sammanfattning av vad ni vet hittills?
Att de inledde enligt schema klockan 2. Mm. Mer vet vi faktiskt inte just nu.
Fick ni någon rapport om vad han hade på sig?
Ja, det fick vi. Han var prydligt klädd och en blå skjorta. Så, men han Jocke är alltid prydligt klädd. Det är jag som är kontorets slashas.
This arrest is sort of surprising, yes.
Det här är Özgür Ögret, Turkiets representant för organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ. Han säger att han nog hade räknat med att Joakim Medin skulle gå samma öde till mötes som BBC-journalisten Mark Lowen, som greps och deporterades hem till Storbritannien samma dag som Medin fängslades, den 27 mars. Fallet Joakim Medin är ett budskap till alla utländska journalister att de inte kommer att få någon särbehandling.
A message to foreign journalists. They will not be treated as different than Turkish reporters.
Pressfriheten i Turkiet är milt sagt på botten just nu.
Turkey is like a open museum of press freedom violations.
I det här öppna museet för pressfrihetsöverträdelser, som Özgür väljer att kalla det, finns allt från fängslade journalister till journalistmord som inte klaras upp.
We have almost everything from journalists being imprisoned, harassed, to journalists murders being unsolved, to judiciary harassment, government pressure on all forms of media.
Kollar man på statistiken så ser situationen med fängslade journalister ut att ha förbättrats den senaste tiden i Turkiet. Från 40 stycken 2022 till 11 2024. Men, säger Özgür Ögret, de här siffrorna ska inte tolkas som att saker är på väg åt rätt håll. Runt om i Turkiet så sker varje vecka dussintals rättegångar mot journalister. Ofta med liknande skenanklagelser om terrorism som de Joakim Medin har fått riktade mot sig. Siffran 11 skulle alltså kunna öka dramatiskt från en dag till en annan.
A dozen, two dozen, three dozen journalists can be imprisoned tomorrow. as we have seen in previous years when big crackdowns has occurred.
Numera är det ju 90% av medierna i Turkiet som anses vara kontrollerade, ägda eller på något sätt beroende av staten.
Rasmus Kahnbäck är reporter på Blankspot med fokus på bland annat Turkiet. Han berättar att medierapporteringen i Turkiet om Joakim Edin-fallet har gått från väldigt aktiv till att det nästan försvunnit.
Det var nog dominerade liksom de 2-3 första dagarna i turkiska medier. Men sedan dess har det inte varit ett ord, knappt ett tecken i de statliga medierna. Vilket är fascinerande med tanke på att i Sverige så lever det ändå 11, eller det finns 11 stycken turkiska korrespondenter. Så det är inte det att man inte har koll på Sverige. Och när det kommer till en så här stor nyhet som borde vara dominerande i de svensk-turkiska nyhetsflödena, så har det i princip inte skrivits någonting. Däremot har man plockat upp små saker, typ att det är Valborg i Uppsala och Lund liksom.
Rasmus Kahnbäck tror att det är ett medvetet val från turkiska regimmedier att fokuset ebbat ut över tid. Och jag ber honom att spekulera om varför.
En anledning, det kan vara att man inte vill ha en opinionsbildning i Turkiet. Det kan vara så att om man publicerar för mycket om det här fallet och folk börjar bry sig, framförallt på de lite mer nationalistiska fronterna, så kommer krav ställas på regeringen som man kanske inte har lust att uppfylla av rent diplomatiska skäl. Ett sånt krav skulle vara då att fängsla Medin under ganska lång tid. Men det är bara ren spekulation från min sida att det skulle vara på det viset.
Det finns fortfarande ett fåtal medier i Turkiet som inte är regimstyrda, säger Rasmus Kahnbäck. Men deras situation är allt mer ansträngd. Och de måste förhålla sig till riskerna hela tiden.
Man skriver kanske inte alltid under sitt eget namn. Man har ju pseudonymer, man publicerar från exil också en hel del.
Själv så var Rasmus Kahnbäck inte på plats i Turkiet under Joakim Edins rättegång. Och det har att göra med hotbilden. Han har rapporterat mycket om Turkiets nära allierade Azerbaijan, men också, precis som Joakim Edin, om kurdfrågan. Den här eskaleringen mot pressfriheten tror Rasmus Kahnbäck kan få stora konsekvenser för den specialiserade utrikesbevakningen.
Och om det är så att man har en rapportering som handlar typ om kurdfrågan, PKK, kanske kritiskt om Erdogan-regimen, då blir det svårare att fatta det beslutet att åka till Turkiet om man vill slippa repressalier på olika sätt och vis.
Joakim Edins fall kan tolkas som en ny nivå av inskränkningar i pressfriheten i Turkiet. En nivå som överraskat och chockat. Men han är långt ifrån den första utländska journalisten som hamnat i trångmål där. Den danska frilansjournalisten Sultan Koban arbetade under 8 år med Istanbul som sin hemmabas. 8 år där förutsättningarna för journalistiken blev dramatiskt sämre och som slutade med en terrordom för henne.
Det var i slutningen av 2015.
Sultan Koban bor i Köpenhamn och är just nu mammaledig med sin nyfödda son. För 10 år sedan flyttade hon till Istanbul för att arbeta som frilansjournalist åt danska medier. Hon kom dit precis när förutsättningarna för journalistiken ritades om i grunden i Turkiet.
Alltså i 2016 igen, alltså om sommaren, 15 juli. Der er der så den her, det her militære kupforsøg, som egentlig bliver meget skelsættende, synes jeg i hvert fald, i forhold til journalistik.
Ja, alt forandredes dramatiskt efter det misslyckade kuppförsöket. Den turkiska regimen beordrade massstängningar av medier och fängslade ett stort antal journalister.
Och igår drog också regeringen in licenserna för alla radio- och tv-kanaler som påstås stå Gülen-rörelsen nära. Och på sociala medier cirkulerar en lista med ytterligare namn på journalister som regeringen påstås vilja gripa.
Även utländska journalister och medier drabbades. Flera tvingades lämna landet och de som blev kvar fick svårare att arbeta. Nästan inga turkar ville längre medverka i intervjuer, berättar Sultan Koban.
Det startade en häxjakt som betyder att många akademiker, politiker, journalister faktiskt kommer i fängsel. Alltså kommer in och sidder och stadig den dag i dag. Och allt vad man skriver och säger blir iakttaget på en måde som verkar mycket begränsande för den journalistiska friheten.
Efter det misslyckade kuppförsöket upprättades också en form av ett angivarsystem på turkiska ambassader runt om i Europa, där folk kunde ange andra personer som de hade misstankar mot.
Det är så helt absurd. Och jag tror att i den här perioden blir jag också anmäld.
Ja, hon misstänker att även hon angavs och hamnade under myndigheternas lupp då. För redan 2017 så började Sultan Koban stöta på problem med sitt frilansande. För att beviljas presskort så sker varje år en komplicerad ansökningsprocess med en omfattande säkerhetsprövning. Sultan Koban hade tidigare beviljats presskort, men 2017 så fick hon inget svar på sin ansökan.
Ja, jag arbetar stadig som journalist, men utan det officiella turkiska presskort i de nästa många år efterföljande.
Och Sultan Kobans bakgrund gör hennes situation lite extra känslig i Turkiet.
Jag har kurdisk bakgrund i Turkiet.
Ja, hon har turkisk-kurdiska föräldrar. Hon är därför extra mån om att vara opartisk och försiktig. Ja, rent utav självcensurerande tycker hon själv. Och det gick bra. Hon gjorde återkommande rapporteringar för TV2, Danmarks Radio och flera reportage för tidningarna Kristeligt Dagblad, Politiken och Berlingske från Istanbul.
Det första 2019 var jag på väg hem från en rejse fra Paris. Altså hjem er for mig Istanbul på det tidspunkt. Og ved indrejse, der bliver så stoppet ved paskontrollen, hvor de kan se, at der er sådan en red alert på mit navn.
På Ataturks flygplats blev hon intagen i en cell av flygplatspolisen och hölls kvar över natten. Dagen efter fördes hon till en domstol och fick veta att hon är efterlyst och misstänkt för att ha spridit terrorpropaganda och för att hon stöttar terrorklassade PKK. Bevisen mot henne är bland annat en faktabaserad artikel som hon skrivit för Kristeligt Dagblad. För Sultan Koban är det absurda anklagelser.
Jag får liksom att veta att det är för att jag har spridit idéer som visar sympati för terrorbevegelsen PKK.
Hon släpptes på fri fot men tvingades anmäla sin närvaro på polisstation 3 gånger i veckan. Och trots att hon är dansk medborgare, inte turkisk, så förbjuds hon att lämna Turkiet.
Och i mellantiden får jag utreiseförbud från Turkiet, även om jag har dansk statsborgerskap och dansk pass.
Ett halvår senare hölls rättegången mot henne. Veysel Ok, specialiserad på medierätt, var hennes försvarare. Samma försvarare som Joakim Medin nu har.
Och så har jag den här rättssagen och då blir jag faktiskt dömd för terrorpropaganda.
Straffet blev, precis som för Joakim Medin under hans första rättegång, en villkorlig dom. Om hon begår något nytt så kallat brott så väntar fängelsestraff. Veysel Ok sa efter domen, precis som han sa efter Joakim Medins, att det här var det bästa utfallet. Han sa också att myndigheterna ville bli av med utländska journalister och att Sultan Koban skulle tolka domen som en enkel biljett hem till Danmark igen.
Att jag nog ska liksom läsa det som en resebiljett hem till Danmark. Men jag ville bli i Turkiet och arbeta inte vidare.
Förstod du vad det var som var avgörande för att du inte fick fängelse?
Det är för att jag hade en god advokat. Det är nog det ena. Det andra är nog att de inte vurderade mig som en stor fejl. Alltså jag var verkligen tyst. Det var inte någon media där skulle skriva om det eller intervjua mig, varken innan eller efter. Så jag var inte... Det låter förkert, men jag skapade inte någon drama omkring mig själv.
Men var det en strategi från din sida att ligga lågt, så att säga, att det inte skulle bli en stor sak?
Ja, och det tror jag måske var med till att de inte såg mig som en far.
Men trots att terrorstämpeln brände i henne och att hennes familj och vänner vädjade om att hon skulle komma hem till Danmark, så stannade hon kvar i Istanbul och fortsatte jobba även efter domen. 2022 så skulle hon bevaka ett diplomatiskt toppmöte mellan Ukrainas och Rysslands utrikesministrar i Turkiet för TV2.
Och jag sitter och väntar på den russiska utrikesminister Lavrov samt med, jag tror, kanske 300 andra journalister. Och så kommer det en man, en turkisk man i jackesätt, som tydligtvis arbetar där som en del av security.
Mannen från säkerhetstjänsten avvisade henne från mötesområdet. Och då förstod hon att hon på riktigt har svårt att fortsätta som frilansjournalist i Turkiet.
Ja, det är obehagligt i varje fall. Det är obehagligt att, alltså, igen, det där med att bli, ha det där stämpel, det är det ena, och det andra är liksom att man... Man føler sig fullständigt ovälkommen, och man føler att på ett tidspunkt, alltså den där psykologi som jag fick, alltså det, man begynner faktiskt att tvivla lite på sig själv.
För ett år sedan valde hon att flytta hem till Danmark. Nu hör hon flera gamla kollegor och vänner som går i samma tankar om att lämna landet. Hon berättar att hon nyligen pratade med Veysel Ok, som sa att många går som på äggskal i rädsla för att bli gripna, även han själv. Och Joakim Medins fall har gjort oron bland journalister än värre.
De går på äggskal, och att många utländska journalister är enten flyttat från Turkiet eller känner sig otroligt osäkra. Också påvirket av Joakim Medins sak faktiskt.
Intresset från svensk media och svenska organisationer att följa rättegången på plats var stort. Två som befann sig i rättssalen var Johan Taubert, vd på tidningsutgivarna TU, och Samar Hadros, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Jag ringde upp dem efter rättegången.
Det var svårt att ta in att jag och andra hade faktiskt kommit in i rättssalen, för att vi fick höra inför rättegången att vi kanske inte släpps in. Men vi släpptes in i en ganska liten rättssal, och framför oss så hade vi ett träpodium där domarna satt, och till vänster om dem så satt Medins advokater, två advokater var på plats, och till höger president Erdogans offentliga försvarare.
Och Joakim var ju inte där själv, han var med på länk från Istanbul, men fick möjlighet att både beskriva sitt arbete som journalist, sin inställning till åtalet, och han gav ett väldigt samlat intryck.
Han såg ut att må bra efter omständigheterna. Var iklädd i, jag trodde att han skulle ha liksom fängelsekläder på sig, men han hade en mörkblå skjorta och ett par mörkblåa byxor på sig. När han väl började tala så märktes det att han var väl förberedd, och det märktes också att han hade sett fram emot att ha den här fighten, att försvara sig, och det gjorde han på ett väldigt ordningsamt och elegant sätt, skulle jag säga. Och man märkte av att han blev känslosam när han började tala om sin fru Sofie Axelsson, och han både började och avslutade sitt yttrande med att påminna om att han och Sofie väntar barn, och han inte vill ha någonting annat än att vara vid hennes sida när hon föder parets första barn i sommar.
Åtalet handlar alltså om två artiklar som publicerats i Dagens ETC. Den ena, en nyhetsartikel om en ny terrorlag i Sverige som bildsattes med en bild där en PKK-flagga syns. Och den andra är en analyserande text om en Erdogan-kritisk aktion i Stockholm under NATO-processen.
Bevisen som presenterades, var det nog vittnen och sådär i salen också?
det som presenterades i salen var bara advokaternas utskrift av de två publiceringar som åtalet gällde. Där kan man ju också konstatera att det gäller två publiceringar, varav det ena gäller då en bild, den här kända dockdemonstrationen. Och där hade då Joakim Edin publicerat, han var inte ens i Sverige där det här tillsammans, han var i Tyskland, men han hade publicerat en länk till en länk till en artikel, och då följde den här bilden automatiskt ner som den tillhörde artikeln som han utlustade. Och i det andra fallet så gällde det en bild från Pride-paraden i Stockholm. Och där var det inte Joakims beslut att publicera bilden, utan det var ett redaktionellt beslut att illustrera hans artikel med den bilden. Det var vem som tog beslutet att publicera det ena eller andra, så är det ju helt klart inom ramen för yttrandefriheten. Så att egentligen är det irrelevant vem som har tagit bilden eller vem som har publicerat den. Det är inget man ska åtala för.
Ja, både Medins och advokaternas anförande handlade väldigt mycket om hur det journalistiska och redaktionella arbetet går till och om tryck- och yttrandefriheten som vi har i Sverige.
Tillbaka till ETC. Under rättegången i Ankara diskuteras just nu en bild från en aktion i Stockholm där en skyltdocka med en Erdogan-mask håller i en Pride-flagga. Det här är en av de bilder som Joakim Medin påstås delat och en del av det som utgör förolämpningen mot presidenten.
Är det fråga om någon bild nu?
Ja, precis. De diskuterar en bild på Erdogan-dockan som håller i en regnbågsflagga. Det diskuterade domaren upprörd över just nu i Ankara.
Och nu försöker ni fatta vilken bild det är?
Det handlar om, precis.
För det är något som ETC publicerar?
Det verkar så, ja. En debattartikel sannolikt. Ja.
Nej, jag skyller på mig.
Nyhetschef Hanna Tåström. Förlåt, vad var det som hände?
Joakim skriver att ett fotomontage som finns med i åtalet, att det har formulerats av nyhetschef och redaktör, så jag skrattade åt att han skiljer ifrån sig på mig.
Kan du ta det?
Jag tar det. Absolut, om vi får hem Joakim så tar jag den.
På redaktionen sitter även Sofie Axelsson, reporter på tidningen, men även Joakim Medins hustru som väntar parets gemensamma barn. Hon sitter och följer Aftonbladets rapportering in från rättssalen. Just nu håller Joakim Medin sitt anförande.
Ja, men det är en klok sak att ta upp att turkisk media faktiskt delade bilder av den här aktionen. Till skillnad från vad Joakim gjorde precis när det här hände.
Ja, det är det senaste nu.
Precis. Ja, det är Joakim själv som berättar det här. Och att det har skrivits tusentals artiklar om den här nyhetshändelsen. Och protesterna mot Erdogan. Det visar ju på den här absurda anklagelsen att just han blir åtalad för det här brottet. Nej, men det är väldigt, väldigt många människor som Erdogan behöver sätta i fängelse om det är så att det Joakim har gjort är brottligt. Mm.
Hur är det att sitta här och läsa hans ord?
Det är väldigt märkligt. Men någonstans så är jag ju glad av att få rapporter om att folk ser honom, att han ser liksom välmående ut och att han talar på ett välformulerat, redovisande sätt. Det låter ju som Joakim och det känns fint.
På nyhetsdesken sitter nu även chefredaktör Andreas Gustafsson, men han har en lite speciell roll. Eftersom han är Joakim Medins arbetsgivare så får han, tillsammans med Sofie Axelsson, en del information från UD som är sekretessbelagd. Det finns alltså flera roller för honom att förhålla sig till här.
Hur svårt är det? Sitter du på info du helst skulle vilja dela med nyhetsredaktionen här?
Vi har gjort så att nyhetsarbetet på något sätt har leds av andra personer. Det jag har sagt att jag är ju fortsatt ansvarig utgivare och jag kommer inte att publicera någonting som skadar Joakim grovt. Samtidigt har vi publicerat en lång rad texter som har varit starkt polemiska mot Erdogan och mot det turkiska systemet. Så hittills har jag inte upplevt någon stark självcensur överhuvudtaget faktiskt. Men det skulle teoretiskt sett kunna uppstå sådana konfliktlinjer. Och jag önskar att jag satt på hemlig underbar information om att det löser sig, men det gör jag inte. Det är detaljer i det diplomatiska arbetet som jag inte får berätta.
Just det. Men potentiellt skulle du kunna hamna i en situation där du får reda på väldigt sprängstoff nyhetsmässigt som du inte kan berätta.
Ja, så är det definitivt. Och det är ju väldigt, väldigt märkligt med de dubbla stolarna. Så är det.
Nyhetschef Hanna Tåström och grävreporter Kristoffer Röstlund hugger tag i Andreas Gustafsson.
Apropå dubbla stolar.
Det här är de bilderna som tas upp i rätten. Kan vi använda
det? Kan vi lägga ut dem eller blir det saker sämre för?
De har nu hittat de bilder rättegången just nu handlar om och behöver ett beslut från ansvarig utgivare.
Vi vill ha dem i liven.
Vi kan visa dem.
Ja.
Men då lägger vi dem. Ja.
De visar inte.
Det kanske mest välkända fallet av frihetsberövade svenska journalister är när Martin Schibbye och Johan Persson greps och fängslades under 438 dagar i Etiopien. Freddy Rammel träffade Martin Schibbye på sajten Blankspots redaktion.
Jag har väl ända sedan nyheten kom om att Joakim greps alltid börjat varje morgon med att titta på min väderapp på telefonen och sett vad är det för vindar som blåser i Istanbul, hur varmt är det? Och just nu är det 14 grader i Istanbul med byvindar på 16 sekundmeter. Och då tänker man ju lite, så här, hör han skallrar i plåten eller skallrar i vindrutorna? Har han varit utsatt för några förhör idag?
I fallet med Joakim Medin är strategin en annan än den som valdes för att få hem Martin Schibbye och fotografkollegan Johan Persson från Etiopien.
Även nu liksom dagen innan rättegången så uttalar sig statsministern med att man kan resa frågetecken kring det turkiska rättssystemet. Det är ju en jätteskarp markering. Så det vi ser är ju ingen tyst diplomati, det är ju en brysk diplomati där myndigheten är extremt tydliga om allvaret i situationen. Och det kan man nog göra också eftersom relationerna med Turkiet är så pass goda. Det finns inga dåliga relationer man försöker reparera utan man har goda relationer politiskt och militärt och liksom underrättelsemässigt. Har man jobbat ihop länge och det gör ju också att man kan vara hård.
Hårdare då än vad man valde som strategi i ert fall då?
Ja men verkligen. Och i vårt fall så var ju utgångsläget ett annat. Relationerna mellan Etiopien och Sverige var körda i botten. Etiopien hade stängt sin ambassad i Stockholm. Man började från liksom ett djupfryst läge med att försöka tina upp relationerna. Bygga relationer och någonstans samtidigt som man då framförde krav på att vi skulle släppas. Men det man sökte i vårt fall, som ju också såklart alltid är relevant diplomatiskt, det är ju att man vill hitta en lösning där bägge länderna kan behålla ansiktet. Det rådet som vi fick var ju att ligga lågt, inte berätta att vi har blivit skenavrättade, inte berätta att bevis hade fabricerats, inte avslöja människor med lögn, utan att prata om journalistik och sen låta dem döma oss och döma oss hårt för att sen kunna söka nåd och så att säga, få en politisk lösning bortom rättegången.
Martin Schibbye säger att det till skillnad från när han fängslades finns en beredskap från svenskt håll nu för såna här saker. Han säger lite tillspetsat att det hände mer på 7 dagar diplomatiskt i Joakim Edins fall än det gjorde på 7 månader för honom och Johan Persson.
Det finns en snabbhet i det här som är glädjande. Med det sagt så tror jag också att man får också någonstans vara beredd på att den här typen av processer tar tid. Och jag tror också att vi behöver ett tålamod. Vi lever i en värld nu där man förväntar sig alla svar direkt och man förväntar sig att allting ska hända snabbt. Vi har någon bild framför oss av att ja, men snart landar han på Arlanda och håller en presskonferens. Men vi vet ju inte det. Vi vet ju inte hur den här berättelsen kommer att sluta. Den skrivs nu och hur den slutar beror på vad vi alla gör i våra respektive roller. Som diplomater, som journalister, som politiker. Och det är det som också är så fruktansvärt liksom, skrämmande.
Runt om i världen just nu så sitter 100-tals journalister i fängelse för sin journalistik. Den senaste siffran från CPJ från 2024 ligger på 361.
Det kan man ju se som ett illavarslande tecken. Jag väljer att se det som ett sundhetstecken. Att vi har 100-tals kollegor runt om i världen som väljer att ta det här yrket på allvar, väljer att fortsätta vara journalister, betalar med det högsta priset för det, betalar med sin egen frihet.
Martin Schibbi säger också att svenska medier inte får glömma att göra granskande journalistik nu och inte bara hemfalla åt aktivistiska one-liners om att journalistik inte är ett brott.
Nej, men något jag minns från den egna liksom, tiden som instängd, det var ju en frustration över att situationen för liksom, mänskliga rättigheter och även detaljerna i åtalet ibland liksom, hastades över. Att det blev direkt den här liksom, principfrågan om en fängslad journalist. Jag tror det är viktigt att vi för journalistikens trovärdighet också inte alla blir aktivister i den här situationen. Jag kunde ju uppskatta så här, i efterhand även liksom kritiska artiklar, granskande artiklar. För att det skapade ju en debatt och gjorde också att när vi väl sen landade så hade mycket av diskussioner och annat kanske liksom rätts ut. Så jag tror det är viktigt att vi inte blir ett liksom, Team Sweden. Och i det ingår ju också självklart att granska UDs arbete, granska allas arbete, granska varandra och olika insatser i det här.
Vi ska vända tillbaka till dagens Etcetras redaktion. Nu har rättegången som väntades bara ta 45 minuter dragit över och pågått över 2 timmar. När det plötsligt börjar hända saker.
Efter 2 timmars jättegång. Var det de sakerna
sjunkit
in?
De första uppgifterna, innan något kommit på byråerna, kommer till Dagens ETC från Jonas Sjöstedt. Enligt honom ogillas åtalet.
Vad sa du för?
Trots entusiasmen hinner Andreas Gustafsson ropa att de ska vänta tills det är konfirmerat.
Men Jonas Sjöstedt säger det. Det kan vi ju klicka på.
Sedan kommer TT med ett telegram om att han har frikänts.
Frikänts! Ja!
Det är som att den där spänningen och nervositeten som legat i luften de senaste dryga 2 timmarna bara släpper. Flera på redaktionen kramar om varandra och gråter.
Gud, vad bra. Ja, då är vi börjar med pappen.
Nu ringer Vation.
Sedan ringer advokaterna och Sofie Axelsson och Andreas Gustafsson hastar in i ett rum. Men rätt snart börjar komma motstridiga uppgifter.
TV4 säger ju 11 månaders fängelse.
Ja, villkorligt. Eller frias. Jo, frias men fått villkorligt. Frias man inte.
TV4 har tagit bort det.
Dagens ETC är långt ifrån ensamma om att ha haft fel uppgifter. Alla stora svenska medier utom SVT pushade på att Medin frias.
Men då har ju TV4 rätt sannolikt, alltså om advokaterna säger det.
Släpptes vill vi förstå.
Men nu, de måste ju veta.
Rättelse, Medin får villkorligt om.
Efter ett par minuter kommer rättelsen från TT.
Ska jag skriva på det?
Jag vet fan vad vi ska skriva, eller vad menar.
Först några minuter efter det kommer Sofie Axelsson ut från samtalet med advokaterna och kan på allvar reda ut vad det är som gäller.
Men släpps han? För det
nej, inte nu. Han sitter kvar för det andra brottet, ja, men det är villkorlig dom. Och yes. Han kommer inte fängslas för det brottet.
Nej, men han släpps inte nu.
Det är väldigt förvirrande.
Nyhetschef Hanna Tåström igen.
Hur var det där?
Det var förvirrat, men vi är ju glada. Det är fortfarande lite förvirrat. Vi är inte klara än, men nu är det lite lugnare.
Jag fattar. För TT verkar ha gått lite hårt, helt enkelt.
Ja, så kan det vara. Jag har knappt hunnit förstå själv vad som har hänt de senaste minuterna. Men nu tror jag att vi har rätt nyhet på sajten.
Hur känns det?
Det känns bra. Det var härligt med en spontan applåd som utbröt när i och för sig fel nyhet kom. Men, för då trodde vi att han frikändes. Men det viktiga är att han inte har dömts till fängelse. Så vi är glada.
Tillbaka till Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros och tidningsutgivarnas vd Johan Taubert som var på plats i rättssalen.
Vad tänker de utfallet nu då, efter den här dagen?
Vi hade förstås hoppats på att det skulle bli en friande dom och att Joakim Medin släpper fri redan idag. Men ska man tro hans advokat som i mina ögon gjorde ett gott intryck och ett bra arbete idag, så var det här en framgång och ändå liksom ett valtant i Joakims ärende.
Vad kan man förvänta sig av de kommande rättsprocesserna som följer nu?
Ja, Joakim får sitta kvar i fängelse för att han är anklagad för andra åtalspunkter. Den ena handlar om deltagande i en terroristorganisation och den andra är spridning av terroristpropaganda. Han sitter kvar och väntar på rättegång som kommer behandla just de här åtalspunkterna. Och vi vet inte när den här rättegången kommer att hållas. Enligt advokaterna så kommer vi nästa vecka få veta när rättegången om terroranklagelserna kommer att hållas.
Min stora oro här är, utöver hur det ska gå för Joakim Medin själv, det är ju att den här typen av processer, rättsliga processer, leder till en självförtagen självcensur bland journalister i Sverige och runt om i världen. Att man med sådana processer medvetandegör att man har för sin journalistik ögonen på sig, att den är under lupp och att det kan få oerhörda konsekvenser.
Nu infinner sig alltså en oviss väntan tills nästa rättegång ska hållas. Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson igen.
Jag får nästan säga som Joakims advokat sa när han ringde direkt efter att rättegången var avslutad. Det här är en seger i Turkiet. Villkorlig dom känns moraliskt otroligt fel. Det är att det här åtalet ändå kladdas på Joakim permanent. Men man får tänka pragmatiskt där. 11 månader villkorlig dom betyder att han inte kommer att behöva avtjäna den tiden i ett fängelse. Det här är struket ur protokollet nu. I missionen att få hem honom så fort som möjligt. Nu återstår ett åtal. Det är allvarligare. Blir det villkorlig dom där? Eller till och med ett frikännande? Då kan han åka hem.
Men känslorna på dagens ETC går ändå isär efter rättegångens utfall och beskedet om villkorlig dom. Martin Ågård, kulturredaktör på tidningen.
Det var piss, tycker jag.
Varför då?
Därför att det här kändes som en buskis rättegång på alla sätt och vis. De kunde inte ens få fram en fungerande tolk. De diskuterade bildvalet till hans artiklar och ändå blir en fällande dom. Nästa rättegång, ett terrormål i Turkiet, tror jag blir svårt. Ja, jag vet inte, man ska inte spekulera. Men...
Var det något du förstod efter att ha följt den här rättegångsdagen som du inte hade förstått tidigare om den här processen, vad det handlar om?
Alltså det handlade ju om simpla journalistiska grepp som var uppe för åtal. Alltså en redaktörs bildval till en artikel. Alltså det här som är vårt dagliga arbete. Det stod Joakim Lövin åtalad för. Jag hade inte förstått att det var liksom så banalt i grund och botten. Som en liksom sur insändare i mejlkorgen. På den nivån. Det är helt sinnessjukt faktiskt. Alltså allt där, och jag jobbar ju som redaktör. Du vet, det är de här dagliga besluten man fattar. Jag satt och pratade med en medarbetare om rubrikval här tidigare idag. Han tyckte min rubrik var lite för hård. Så vi ändrade tillbaka den. Och det är sånt som nu liksom, man kan ställa sig till inför en domstol för i Turkiet.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Vill du höra mer? Missa då inte vårt extra långa specialavsnitt. Sök på medierna i appen Sveriges Radio Play. Ljudet idag sköter Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.